Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Alla investeringsstrategier kan i princip sammanfattas i de här två frågorna. Har jag förmågan och kompetensen att hitta undervärderade bolag? Och har jag förmågan och kompetensen att förutsäga marknadens svängningar?
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 131. Mm. Och jag tänkte att idag ska vi prata om investeringsstrategier utifrån ett ganska generellt perspektiv.
Och har vi inte gjort det innan? Eller var det länge sedan?
Jag tror faktiskt inte vi har gjort detta. Vi har nämnt detta i förbigående.
Ja. Och säkert många gånger, det är därför jag tänker så här, men har vi inte pratat om det? Men det är kanske dags för att ge en ordentlig genomgång.
Ja, precis. Och jag tror ju att det, ibland handlar det lite om frustration. Och liksom inspirationen till det här avsnittet kommer just från en läsare, Max, som då följer oss på Patreon, som är vår lilla så här rikesammans-community där vi har liksom, ja men vi har ganska roligt, vi delas med oss tips, extra material, man kan ställa frågor. Och jag tyckte att den här frågan från, eller den här kommentaren från Max var väldigt rolig. Jag tänkte så här, ja men gud, detta måste vi ta upp. Detta är liksom en fantastisk svordom liksom nästan.
Yeah.
Ska du läsa vad Max har skrivit?
Ja, yeah, Max säger så här: jag blir tokig på begreppet investeringsstrategi. Allt som jag läser och lyssnar på verkar ha som främsta råd att man alltid ska hålla sig till sin investeringsstrategi. Men det är ingen som förklarar vad en investeringsstrategi är.
Mm.
Jag antar att man kan se fyra hinkar som en strategi och investering i utdelningsaktier en annan. Frågetecken. Jag skulle bli väldigt glad om ni kunde ta upp olika strategier eller åtminstone vad man bör tänka på när man bygger en strategi.
Mm. Ja, jag tycker.
Ja, det är klart Max att vi ska göra det till viljes.
Ja. Mm. Nej, men jag tycker att detta är jättekul, för detta är en sån här grej som jag förmodligen tar för givet, liksom att alla vet ju vad en investeringsstrategi är, och tydligen alla andra också.
Jag vet inte det riktigt. Nej. Jag har ändå varit med här ett tag.
Precis. Ja. Men jag tänker faktiskt att vi ska titta på den utifrån fyra perspektiv. Att vi ska titta på det.
Fyra perspektiv.
Ja, och jag tänker att vi ska titta på det lite utifrån ett guruperspektiv, ett analytikerperspektiv, ett traderperspektiv och vårt perspektiv som ibland är, jag brukar ibland kalla för loserperspektivet. Men som kanske där blir
kanske
en
twist. Som kanske ändå vinner ibland. Ja. Men du, varför har du valt de fyra?
Jo, men för jag kommer, för det är när vi pratar om liksom investeringsstrategi.
Du kommer till det.
Ja, så jag kommer till det. Mm. Annars så tänker jag så här att vi gjorde ett avsnitt här om veckan om att förhandla bankränta.
Mm.
Och det följer väldigt väl ut. Men det var ju så här, det är det som är så himla roligt med de här avsnitten, är ju att ibland så lär vi oss lika mycket som ni lyssnare eller följare. Och det är liksom så här, vi fick ju mail från vdn för ett, eller från kundchefen på ett bolag. Vi hade flera av er läsare som kommenterade. Så att vi har faktiskt gjort ett bonusavsnitt denna veckan också, som vi rekommenderar att man kan lyssna som en komplettering. Och har du inte gjort den där bolåneförhandlingen, liksom gör det. Och liksom, om det inte räckte med motiveringarna i då för avsnitt 130, så lyssna på kompletteringsavsnittet. För att vi blev utmanade av en läsare att göra en tabell och göra en simulering. Och det
känns som att det inte är någon omöjlighet.
Att det hände, nej. I'm up to the challenge. Ja. Liksom, när jag kan få jobba med Excel så I'm on. Så att det har vi gjort i det avsnittet. Så att det var bara lite så här sidotips. Men jag tänker att vi hoppar tillbaka och så kör vi här med investeringsstrategi. Mm. Och jag tänker så här att vi kan ju börja med att definiera en investeringsstrategi. Och då
vad det är för någonting.
Ja, precis. Alltså jag älskar ju Wikipedia. Jag till och med försöker stödja Wikipedia ibland när de kör sina race, att de vill ha
man
pengar.
Man ska ge dem 200 spänn. Ja.
Ja, precis. Så att jag tänker att du kan få läsa.
Du har tagit den engelska Wikipedias.
Ja, för den är bäst.
Ja, okej. Okay. Hur de definierar investeringsstrategi.
Ja.
In finance, an investment strategy is a set of rules, behaviors or procedures designed to guide an investor's selection of an investment portfolio.
Mm, så att vad en investeringsstrategi är egentligen en uppsättning regler. Det är ett dokument som berättar för mig vad ska jag göra, hur ska jag agera, hur placerar jag mina pengar, när byter jag mina, liksom, mina investeringar.
Mm.
Och så här. Så du kan fortsätta.
Mm. Och du fortsätter. Individuals have different profit objectives and their individual skills may make different tactics and strategies appropriate.
Mm. Så att en investeringsstrategi bör man ju anpassa till sin personlighet.
Och till sina mål står det profit objectives.
Ja, precis. Mål och personlighet.
Ja.
Och det är därför som vi också kommer att prata om till exempel att jag brukar ju alltid invända när folk säger så här, vad är ditt mål med ditt sparande? Att ha så hög avkastning som möjligt. Då brukar jag, nu kommer jag kanske göra många upprörda här, men jag brukar säga att det är lite slarvigt. För då har man liksom inte tänkt på vad är mina mål egentligen, och framförallt ställa sig frågan, vad kostar mina mål?
Ja, det kan vi kan gå in på det, vad det kostar sen, antar jag.
Ja,
vi går inte in på det nu.
Nej, okej. Okay. Okay. Nej, men jag tänker, jag ska bara ta ett exempel då.
Ja, som ta
jag
ett exempel.
Jo, men om jag till exempel tänker så att många av oss, ja, men vi sparar till pensionen.
Ja.
Ja, då kan jag ju räkna ut ungefär vilka utgifter tror jag att jag kommer ha som pensionär, vilken livsstil vill jag ha som pensionär, hur mycket pengar behöver jag i pension för att kunna täcka den livsstilen. Då behöver jag ju inte mer pengar än det som räcker för att täcka den livsstilen.
Mm.
Och sen kanske en marginal.
Yeah.
Så att jag tror att det handlar precis som de säger, det handlar om mål. Men sen så, man ska inte underskatta det där som du säger, vad har jag för en personlighet? Vad passar, vilken liksom, strategi passar min personlighet?
Mm.
Mm. Ska vi ta den sista definitionen?
Sista delen av definitionen, investeringsstrategi. Some choices involve a trade-off between risk and return. Most investors fall somewhere in between, accepting some risk for the expectation of higher returns.
Mm. Mm. Så att det handlar om liksom det här, balansera risken, balansera liksom målet.
Yeah.
Och vi, jag tänker att vi säger inte så mycket om det, utan det, detta är vad vi kommer att komma in på. Så hänger du med på vänster?
Jag hänger med.
Hur skulle du säga, vad skulle du sammanfatta då? Att en investeringsstrategi är...
Ja, det är som du sa, att det är en bunt regler man har för sina pengar, hur man ska investera dem beroende på mina mål, vilken personlighet jag har, alltså hur mycket risk jag vill ta kanske.
Mm. Och vilken disciplin jag har, ja, hur mycket tid jag har, hur mycket kompetens jag har.
Precis.
Liksom.
Var det något mer jag ville säga där? Nej.
Nej. Mm. Så att jag tänker också, om vi vänder på det, så hur vet man att man inte har en strategi? För detta tycker jag att jag ofta ganska, liksom, ganska ofta ser liksom symptom på.
Träffar du folk som säger att jag har en investeringsstrategi och så har de kanske egentligen en halv eller ingen?
Ja, precis. Nej, men jag gillar det här. Det var någon som sa till mig så här, att om du har en regel eller du har en tes, vänd den alltid upp och ner och så se liksom vad som händer. Och då tänker jag precis så här, så låt oss titta på hur ser det ut om jag inte har en investeringsstrategi. Och då kan man liksom känna igen sig kanske på en eller flera av de här punkterna. Och det handlar inte om att vara, för att jag tror att majoriteten av oss som lyssnar, jag själv känner igen mig i de här punkterna. Så att det är inget att, liksom, att man ska slå på sig själv, utan bara se detta som liksom bara, vad intressant, jag känner igen mig. Det är kanske så att det finns möjlighet att förbättra den strategin som jag har. Och, och detta är också väldigt viktigt, för att när man då som följer olika då sparprofiler, att man måste förstå vad de har för strategi. För att när man kopierar dem så kopierar man ju delar av deras strategi.
Mm.
Och vi har ju också en väldigt tydlig strategi som har tagit oss 20 år att utarbeta, som jag tror många har kopierat. Så jag tror också att det kommer vi göra i slutet då. Så vad är vår strategi egentligen?
Mm.
Och liksom, hur är det vi resonerar? Och jag tror inte att för dig som har följt oss kommer inte det vara några nyheter.
Nej.
Liksom. Bra. Så att jag skulle säga så här, du har inte en strategi när du...
bara har målet att ha en så hög avkastning som möjligt, har du skrivit här.
Mm. Mm. Så det har vi pratat om. Ska vi ta nästa?
När man har osäkerhet, stress, tvivel eller det är inte till för mig eller dåligt samvete.
Mm. Kring sitt sparande.
Kring sitt sparande,
liksom, så att om jag känner mig, har jag gjort rätt? Har jag en stress? Liksom så här, nu, för det får jag ganska ofta mejl. Jan, nu har jag liksom kopierat globala barnportföljen eller satt in mina pengar på Lysa och det har fallit med 5%. Liksom, och då påstås att då är det en... kan vara ett tecken på att man liksom inte riktigt har förstått hela strategin. Utan då har man bara liksom kopierat en liten del.
Yeah.
Liksom, det är som att säga i bilen, så här, men nu stannar vi, varför stannar vi? Och så ja men vi står vid ett rödljus. Liksom, det är naturligt att vi måste stanna ibland för att vi har kommit till ett rödljus. Och ibland behöver vi åka tillbaka samma väg en bit som vi kom för att det är en avspärrning. Mm. Det tillhör liksom spelet, så att det är inget att bli stressad eller ha panik för.
Ja.
Vad tänker du?
Ja, precis. Jag tänkte något men så glömde jag det. För du snackade så mycket. Du sa bra grejer.
Okej. Okay.
Ja, nej men vi går vidare.
Ja.
Mm. Nästa punkt där är att man har inte en strategi när man kontinuerligt lägger till nya investeringar när de dyker upp.
Mm.
Alltså det är ju samma som kanske förra, att man är lite... man står inte stadigt i sin strategi.
Nej.
Utan det är helt plötsligt så händer det något där ute.
Ja, eller...
och då så ska man agera på det.
Ja, men till exempel så här. Om jag ska ta mig själv som exempel. Jag har ju gjort varenda misstag
i
boken.
Ja, men berätta
så är det så här,
dina krigarhistorier.
Ja, precis. Nej, men till exempel så här. Jag investerade i aktier och räntor och sen plötsligt hamnar jag på liksom, sidor där de bara pratar om guld.
Ja, och då öppnade sig
en ny värld. Och då var så här, gud, alltså, tänk jag har blivit lurad här nu i aktier och räntor. Det är ju guld man ska ha, liksom, för världen kommer att gå under och sånt. Och plötsligt så började jag lägga till guld.
Ja,
Så plötsligt så la jag till liksom en ny... och sen så var det någon som berättade, men du, det finns ju den här fantastiska hållbara sparandet i Trine som du vet du kan finansiera sol. Så lägger jag till det. Sen är någon som säger, ja men du vet, det finns ju så här, du kan finansiera fastighetsprojekt i Tessin. Och så lägger man till det. Och sen så lägger man till liksom långa räntefonder, för det var någon som pratade. Och sen pratar man liksom om korta liksom räntefonder. Och plötsligt så liksom, eller så köper man liksom det där bolaget som någon tipsade om. Så man har liksom inte riktigt en strategi, utan det blir liksom som att man bara, man går på ICA och sen plötsligt säger man så här, oh, där är ris, och lägger ner, och potatis där, och så liksom plötsligt så har du, men så här, och så tittar man i den här varukorgen så här, men vad var egentligen tanken?
Utan vad jag var bara, det egentligen jag skulle ha? Men kan det inte vara lätt att man hamnar där, att man ser olika investeringsmöjligheter och man håller på att lära sig det här med ekonomi och investeringar.
Ja.
Och att man kan liksom inte kunna allt från början. Var det inte det du kände också?
Ja, ja.
Att du sa, oh, jag visste inte att man kunde göra det här. Eller jag visste inte att man kunde investera i guld.
Ja, ja, precis.
Nej, och man kan egentligen inte förutsätta att någon som är ny eller halvny på investeringar kan liksom ha en perfekt strategi från början, eller?
Jo.
Det kan man.
Ja, man kan
ja,
ju kopiera.
Det är rätt skönt.
Man kan ju kopiera en strategi. Alltså, till exempel kopiera.
Jo, men då måste den ju ändå, som du säger, passa en, och man måste ha förstått den.
Ja.
För att annars så blir man ju tveksam när det dyker upp saker längs sidolinjen.
Ja, liksom. Absolut. Absolut. Och det är
hur
därför,
gör man det då?
Nej, men det är därför det handlar om att vara trygg. Alltså, liksom, om vi tar workshopen. Som liksom, vi har ju en
heldags, som vi håller en workshop.
Ja, ja. Vi har ju liksom några gånger om året en heldagsutbildning. Där liksom i vår strategi, den sammanfattas i liksom 3-4 meningar.
Mm.
Så att det är gjort på 5 minuter kan man förklara vår strategi, och den tar liksom mindre än en timme att implementera och bygga, och sen kan man ha den i 10 år. Men varför har vi då en hel dags workshop när det går att göra på 30 minuter? Jo, för det handlar om att de andra 7,5 timmarna handlar om att känna dig trygg i varför denna strategin funkar, varför den är bra för dig, vilka liksom scenarion som kan uppstå och varför man liksom bör hålla sig till den, varför den funkar. Så att det handlar mycket om tryggheten, att skapa sig en trygghet. Alltså ens egen investeringsstrategi ska ju vara den där, jag står stadigt när det blåser, jag står stadigt när folk springer och har panik. För på börsen kommer man ha panik förr eller senare. Men då kan man gå tillbaka till sin strategi. Men titta, så här säger min strategi och nu håller jag mig till den.
Men får jag bara fråga. Man går workshopen, kan man då få se olika strategier? Liksom, så att man kan känna så att ja.
Nej, jag går inte igenom olika strategier.
Nej, igenom
jag går igenom den. Alltså, det brukar alltid dyka upp frågor.
Ja.
Och det kommer vi göra nu i detta avsnitt. Vi går igenom ett antal olika strategier. Inte i detalj, för att liksom, olika strategier bygger liksom, på olika resonemang. Och där finns, liksom, så här, finns ju böcker. Alltså, det finns ju böcker om till exempel en strategi som heter Magic Formula.
Ja.
Som heter Joel Greenblatt, som han har skrivit. Så att det kan vi inte gå
igenom. Och det
igenom
är hans ett magic formula.
Ja,
liksom.
Men det är hans investeringsstrategi som han delar med sig. Så att jag kommer liksom lite skämtsamt, lite roligt gå igenom liksom fördelarna och nackdelarna. Och varför jag ogillar de andra strategierna.
Mm.
Sen är jag ju biased, för jag har ju en strategi som bygger mycket på forskning. Och som liksom inte uppfyller på andras behov. Som jag har inget behov av att känna att börsen behöver vara spännande. Att jag behöver få kickar, för jag skaffar mig hellre kickarna någon annanstans. Så att då kommer till exempel många som har det här behovet av kickar, tycker det är spännande makt, så jag vill vara pålästa, ha en hobby, blir ju väldigt otillfredsställda av vår strategi. För det finns liksom inget utrymme för hobby, eller för roligt, eller vara duktig, eller ha rätt.
Det finns ju vid sidan om då, men
ja, precis.
Det är en annan.
Och då får man ju välja om man tycker att det är bra eller dåligt.
Mm,
det är verkligen upp till en själv.
Ja.
Men jag brukar också säga så här, om vi hoppar tillbaka här, hur vet du att du inte har en strategi? En så här klassisk grej, jag brukar säga, om du har fler investeringar än vad du har fingrar på händerna.
Flera olika sorters investeringar
ja. Än vad du har fingrar på händerna. Så det brukar vara tecken. Ska vi fortsätta?
Ja. Nästa punkt. Man kan inte riktigt förklara varför man har en viss sorts investering.
Ja, det är ju jättekul. Då brukar jag ibland sitta med läsare eller på workshopen eller med våra kompisar så frågar jag, men varför har du det här? Och, om det inte,
och vad kan de ha då? Liksom?
Ja, men det kan vara en viss enskild aktie. Det kan vara så här, du vet, en Ericsson-aktie eller en Telia-aktie. Och så här, varför har du en Telia-aktie? Jag vet inte. Och så får man, ja, för att staten gjorde en stor marknadsföringskampanj för många år sedan att Telia var folkaktien som alla skulle äga. Alltså, då är jag så här, sorry, not good enough, bort.
Mm.
Liksom. Så att jag tycker att man ska kunna motivera liksom, varför man har en spelare. Liksom, varför, i ett, återigen, analogi till exempel fotboll. Varför har du en mittback? Liksom? Jo, men jag har en mittback för att det är den personen som ska styra försvaret. Vi behöver försvara oss när det andra laget har bollen. Bra, mittback it is. Liksom.
Yeah. Den försvinner inte, nej.
Nej, sen kan man fråga sig, okay, varför har du just den mittbacken? Ja, men för att han är 2 meter lång och han passar bra i det försvaret som vi spelar. Liksom. Mm. Fine.
Känner jag mig så att...
Vadå?
Skitsamma.
Nej, säg nu.
Alltid är det killar som ska spela fotboll. Det finns tjejlag också.
Ja, och det är klart.
Vi går vidare.
Ja. Yeah.
Du vet, jag håller den feministiska fanen högt.
Ja, det är bra.
Okej, man har inte en strategi när man hattar från det ena till det andra. Så ja. Nästa stora grej, ja. Bra tips.
Ja, precis. Det kommer ju hela tiden så här. Prenumererar man på Dagens Industri. Nu, jag vet inte om jag ska säga detta högt, men jag tycker ibland att Dagens Industri, det är som Aftonbladet för ekonomi. Liksom. Ja. Och där står alltid så här, aktien du skulle ha, eller liksom, aktiespararna skickar ut varje månad en tidning så här. Det glimrar på börsen och kraft i Nordaktierna, i aktierna från norr, och analys av 100-åringen.
De måste ju skriva fångande copy.
Ja, men så här, man måste ju generera klick, man måste generera uppmärksamhet. Men min poäng här lite kring hattande, detta är lite samma sak, att man har investeringar som man har lagt till. Jag brukar tänka på det som när man står på ICA i kassan, du vet, och så tänker man så här, men min kö tar ju en sån förbaskad tid. Och då brukar jag tänka, jag byter kö, jag flyttar mig till nästa kassa. Men vad är det som alltid, eller jag vet inte om det är andra, men det händer ju alltid med mig.
Då reser sig kassören eller kassörskan upp och ska gå och göra någonting. Yeah. Man bara blir fast igen.
Ja, yeah, precis. Yeah. Och då är min tanke så här, att om man då hade varit sjukt snabb på att byta kö, så man hade kunnat byta kö hela tiden, ja, då hade du ju aldrig kommit fram till kassan. Liksom så här, fastigheter, guld, aktier, räntefonder, fondrobot. Liksom så här, man kommer aldrig komma fram till kassan. Så här, ställ dig en kö, vänta i den, liksom så här, håll dig till din strategi. Liksom.
Jag bara undrar, så hur länge ska man stå där då? För det kan vara så att det tar ju jättelång tid.
Ja, har man
och man har inte räknat med det.
Nej, men har man en bra strategi, säg, stå kvar så länge som strategin säger. Vår strategi säger till exempel 5-10 år. Liksom. Mm. Så att nej, du byter inte liksom strategi för att du har gjort en strategi, sen köpte du på börsen och 45 minuter senare så var din investering nere. Mm. Liksom, nej, det är inte en anledning att byta strategi.
Okej. Okay.
Ja,
nästa. Du har inte en strategi när du saknar den helhetssynen och helikopterperspektivet.
Nej.
Kan du berätta vad det betyder?
Nej, men alltså, så här, jag behöver kunna överblicka mitt sparande. Alltså att jag har koll, jag fattar hur de olika delarna liksom hänger upp. Återigen, vi tar fotbollslaget och damlaget. Tränaren behöver ju då kunna se och överblicka laguppställningen. Liksom, och fatta att jag har rätt person på rätt plats.
Detta är ju så intressant. För då tänker du bara pengar när man sätter undan, eller tänker du så hela ens ekonomi? Eller...
Jaja,
för detta är ju så spännande.
Ja, så berätta. Du har ingen aning vad du säger.
Det är när vi har pratat om investeringar och vad man gör med sina pengar, så brukar vi ju bara prata om pengarna som vi sätter undan.
Ja.
Men sen så kan man kan ju titta på olika sätt liksom.
Mm.
På hela ens ekonomi, med huset och du
absolut.
Vet, bilen, den äter pengar, så den är inte någon bra.
Nej, men, precis.
Ja, men du vet, alltså, det är kanske inte investering på det viset, men det är ändå så vart pengarna tar vägen.
Liksom. Absolut. Nej, men det där är ju 2 grejer, tänker jag, kring det där. Det är ju därför vi brukar använda den här 4 hinkar-principen.
Yeah.
För den tar upp, den adresserar en ganska stor del. Den ser till att du har både ett anfall, ett mittfält och ett försvar. Gud, vad mycket fotbollsmetafor.
Ja,
jag som inte ens gillar
fotboll. Vi tittar inte så mycket på fotboll, men vi förstår det
någon läsare
att
som
det
bara,
måste finnas.
Ja, det är sagt någon läsare som är så här, nej Jan, håll dig ifrån sportmetaforen. Nej, men så att den ser till att du har rätt människor på hela liksom planen. Och sen det andra när det gäller att ha koll, det är ju därför jag har ju upplevt att det saknas ett verktyg liksom för att hålla koll på den liksom uppföljningen och planeringen av ekonomi. Det håller vi ju på med nu och kör till och med ett betatest. Så att det kommer komma mycket fler avsnitt om det nästa år, tänker jag.
Vad är det då? Är det målvakten eller vad är det för något?
Skit i
sportet. För jag blev så himla taggad nu på detta. Så vad... Liksom.
Ja, men det kommer. Det blir en cliffhanger inför 2020.
Det här med fotbollsplanen och vilka delar som av ekonomin som spelar var och så.
Ja, precis. Så är den sista punkten.
Ja. Du har inte en strategi när du handen på hjärtat inte riktigt har koll.
Ja.
Och vad är det man ska ha koll på?
Nej,
då?
Men till exempel, bara en sån här
utgifter
grej.
Utgifterna, vad är
det? Så här, jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte exakt hur min pension kommer att se ut. Även om det finns minpension.se så tycker jag det är klurigt. Jag har koll på vilken fördelning mellan aktier och räntor har vi i våra respektive portföljer. Men om vi skulle titta på hela vår ekonomi, svårt att säga, till exempel.
Nej, hur långt kan man ta det? Man kan ju veta så. Man kan ju ha koll på inkomst och utgifter, hur mycket man sätter undan, hur mycket man sparar. Ja. Och vart det tar vägen liksom. Ja. Alltså du tänker hela vägen från...
Ja, från ax till limpa liksom. Ja. Så här, som ett liksom, företag, och duktiga företag. Men återigen, liksom, vi kommer till det nästa år. Utan jag vill bara kasta ett ljus på liksom, så här, vad behöver man en strategi till? Liksom? Och hur vet man att den inte är optimal? Jo, den är inte optimal när du känner igen dig i någon av de här punkterna. Och vi har också satt upp de här punkterna på bloggen. Mm. Liksom. Så att poängen är ju att man behöver ha en strategi som är anpassad för en själv. Vi är och vi fungerar olika och vi behöver liksom en strategi som funkar utifrån de förutsättningar vi har. Men med det sagt så påstår jag att det finns några så här universella regler som nästan oavsett om du kör utdelningsstrategi eller magic formula eller indexfonder eller vilken annan strategi som helst som jag tror alla skulle hålla med om.
Okay.
Som är liksom så här, det är därför jag kallar dem nästan universella regler. Och då handlar det om att...
Ja, en del, spara en del av din inkomst och investera den.
Ja, så att jag tror liksom så här, motorn i en sparande är alltid det, skillnaden mellan mina inkomster och mina utgifter, det jag kan lägga undan. Ja. Det är liksom det viktigaste. Sen är det olika rekommendationer. Pratar man med oss så säger vi 10-20% av din lön. Pratar man med liksom till exempel människor som håller på med FIRE, där Financial Independent Retire Early, ja då säger de 50-60% av din lön.
Ja.
Men alla säger spara en del av din lön så att du kan liksom sätta pengarna i arbete.
Mm. Nästa punkt är pengar är bättre på att arbeta än vad vi någonsin kommer att vara.
Ja.
Och det kanske är en nyhet för vissa att pengar jobbar.
Ja, nej, men precis. Det är en metafor som jag brukar använda. Att liksom pengar kan jobba 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året, flera år i rad. Och är till exempel våra barn kloka så kan de ju sätta pengarna som har jobbat åt oss i arbete åt sig själva. Så de kan dessutom gå i generationer. Och där finns liksom ingen begränsning i det här mellan tid och pengar. För att om jag arbetar, byter tid mot pengar så kommer jag aldrig kunna tjäna hur mycket pengar som helst eftersom tiden är begränsad. Men pengarna har ingen begränsning i tid.
Nej, men jag tänker på det att det kan ju vara någon som aldrig har lyssnat på den här podden som lyssnar nu.
Mm.
Och vad vi menar liksom är att de arbetar, det är ju att de jobbar upp. Liksom,
de tjänar ränta, de får en lön ränta för sitt jobb.
Ja, och en grej som vi pratade om var det här med pensionen.
Mm.
Att om man väljer att pensionera sig när man är 65 så får man en viss... Låt säga 9000 netto i månaden. Men om man hellre väljer 67, då har liksom pengarna hunnit växa så mycket. För de har ju, det har varit mycket pengar, mycket ränta på dem de två åren. Så då är det signifikant mycket högre pension man får ut.
Ja.
Och det är det att pengarna jobbar.
Ja, pengarna får lön. Och det är ju liksom, utan gå in på detalj, så handlar det ju om liksom en exponentiell tillväxt. Mm. Så att om man tittar på alla de som är rika i världen, de är ju ofta äldre. Yeah. För att till exempel, som jag brukar ju säga att man ska komma ihåg att pengarna dubblas ungefär var tionde år. Och då säger det sig själv att om jag har liksom 500 000 och sen dubblar det till 1 miljon och sen dubblar från 1 miljon till 2 till 4 och sen 4 till 8.
Det blir så mycket pengar. Liksom
de sista 10 åren är det då 4 miljoner, medan de första 10 åren var det bara 500 000.
Ja. Ja.
Så att det är därför det är så himla viktigt med tiden. Och liksom några tumregler att komma ihåg, då brukar jag säga så här, på 10 år så dubblas pengarna, på 20 år femdubblas de, på 30 år tiodubblas de.
Mm.
Så ett pensionssparande, om du till exempel är då 35 och har liksom 30 år kvar till pension vid 65, ja då kan du räkna med att de pengarna du har idag kommer tiodubblas fram till din pension.
Om du har en viss ränta på dem ju.
Ja, precis. Då räknar jag
8%
avkastning
per år,
på börsen. Ja. Och det hänger ihop med detta också då, att börja så tidigt som möjligt.
Ja.
Det håller alla med om. Och sen en annan grej som jag tror de flesta håller med om, men som de flesta inte tänker på, det är ju att majoriteten av din avkastning kommer komma från tillgångsslaget.
Mm.
Det vill säga huruvida du väljer då tillgångsslag, är då till exempel aktier, räntor, guld, fastigheter eller etc. Så vilket tillgångsslag du väljer är mycket viktigare än då det enskilda investeringen inom det tillgångsslaget. För att liksom göra en metafor, så att om vi skulle säga till exempel att tillgångsslag motsvarar fordonstyper, så kan jag ha liksom, jag kan ha en bil, jag kan ha ett flygplan och jag kan ha en cykel. Det är tre olika tillgångsslag, tre olika fordonsslag. Den snabbaste cykeln kommer aldrig vara snabbare än en bil.
Nej.
En bil kommer alltid gå mycket snabbare än en cykel. På samma sätt, en aktie kommer alltid ge högre avkastning över tid än en räntefond.
Mm.
Ett flygplan kommer alltid liksom gå mycket fortare än en bil. Mm. Men å andra sidan så är flygplan väldigt osmidigt att ta dig därifrån du är till en centralstation. Är du med? Så att det är olika tillgångar har olika syften.
Yeah.
Och de två vanligaste som vi kommer att prata om idag, det är ju aktier och räntor.
Yeah.
Och det har vi också pratat om i avsnitt 99. Mm. Att aktier är gasen i ditt sparande och räntor är bromsen i ditt sparande. Så alla investeringsstrategier bör ta upp fördelningen mellan aktier och räntor, alltså mellan gas och broms. Och då är det liksom så här, återigen repetition nu. Tillgångsslaget styr avkastningen och risken.
Mm.
Återigen, så här ska du köra mellan Malmö och Stockholm. Vi bor i Malmö. Så om jag tar bil, det spelar inte jättestor roll. Om jag har valt tillgångsslaget bil så kommer det säga att ja, men det kommer att ta ungefär 6 timmar. Sen spelar det inte så stor roll om jag väljer en kombi, en sportbil eller liksom en ny bil eller en 5 år gammal bil. Det kommer att ta ungefär 6 timmar. Så att jag brukar då liksom jämföra det, att om vi tittar då till exempel på en indexfond, alltså aktier, som ger 8% i avkastning. Så då kommer av de här 8, så kommer 6,4 av 8% kommer då ges av att jag har valt aktier. Ungefär 1,2% av 8 kommer då ges av vilken typ av aktier jag har valt. Har jag valt amerikanska aktier, svenska aktier, tillväxtmarknader,
mm.
och endast liksom ungefär då 0,4 av 8% kommer bestämmas av valde jag Länsförsäkringars globalfond eller Danske Banks globalfond eller Avanzas globalfond.
Ja.
Så den här diskussionen som man ofta har, så här, vilken fond ska jag välja? Det är ganska sekundärt, utan det viktigaste är så här, vilket tillgångsslag valde du och vilken typ inom det tillgångsslaget. Återigen, vår sportmetafor, har jag valt bil så kommer det avgöra tiden från Malmö till Stockholm. Mindre påverkan kommer om det är en sportbil eller en kombi, och ännu mindre påverkan om jag då väljer sportbil om jag väljer en Porsche eller en Ferrari. Liksom.
Mm.
Ja. Är det förståeligt?
Absolut.
Om vi då tittar på investeringsstrategin, så kan man liksom vara en professor, tror i boken Asset Allocation, som säger så här, att man kan koka ner alla investeringsstrategier till 2 frågor. Och jag älskar liksom sådana här när det är enkelt att förstå. Ska du ta de 2 frågorna?
Mm, då är den ena så här. Kan ju jag förutsäga marknadens rörelser?
Mm, och så är det en ja-nej-fråga.
Ja. Den andra frågan. Kan jag analysera och hitta undervärderade investeringar?
Mm, precis.
Ja eller nej?
Ja. Så att, och då har vi liksom 4 kombinationer. Liksom ja, 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 nej, nej, ja och nej, nej. Så jag tänker att vi ska titta på de här, för detta är ganska kul. Tycker jag. Så om vi börjar med ja.
Mm. Så att, ja, jag kan förutsäga marknadens rörelser och jag kan analysera och hitta undervärderade investeringar.
Precis. Mm. Och då har jag satt titeln så här, gurun.
Finns det sådana som de kallar sig gurus då?
Nej, de kallar sig inte gurus, men i min värld blir det lite gurus. För att då har man liksom en strategi där man är aktiv när man väljer investeringar som man tror kommer gå bättre än liksom imorgon. Så jag kan hitta de här företagen. Och dessutom så är det inte bara att man kan hitta de här företagen som kan gå bättre imorgon. Så försöker man dessutom tajma marknaden så att man vet att nu är det uppåt trend, så då investerar jag, eller jag går ur marknaden för nu kommer den gå neråt. Liksom. Och då är det liksom ofta en kombination av liksom det som man kallar för fundamental analys. Alltså att man analyserar bolagen på deras fundamentala faktorer. Alltså så här,
vinst, alla siffror.
Ja, vinsttillväxt, omsättning, försäljning, försäljningstillväxt, utdelningstillväxt. Alltså så här.
Är det inte andra grejer också som är lite så mer soft?
Ja, men så här, hur är marknaden? Hur ser ledningsgruppen ut? Ja. Vilka är det som äger? Alltså du vet, det finns ju liksom hur mycket som helst. Och man använder dessutom det som man kallar för teknisk analys. där man tittar på så här, hur aktien gått, är den liksom högt, lågt, hur är det psykologiska trycket med liksom köpare, säljare etc.
Är det många som beter sig som,
som, att, som att de är gurus?
Ja.
Ja,
jag tänker att det kan nog vara så att man har höga tankar om sig själv, att man, nog, att man kan nog tajma marknaden och man förstår det här företaget för man har läst årsredovisningen.
Jag har ju vissa åsikter om folk i den här kategorin.
Ja, men det finns de som lyckas, eller hur?
Jag skulle säga så här, många känner sig kallade.
Få
lever upp till, till liksom förväntningarna. Detta är ju liksom det som man tror, skulle jag säga många gånger. Om jag bara lär mig tillräckligt mycket, om jag bara läser på tillräckligt mycket, om jag bara, du vet, så kommer jag bli den här gurun. Och jag skulle säga så här, ja, på gränsen skulle jag säga att där kvalar in liksom en person.
I Sverige?
I Sverige. Och i detta kommer till exempel Warren Buffett, som många pratar om, världens rikaste man. Han är inte en guru. Han kommer hamna igenom de
han
andra.
Han har en annan strategi.
Jag skulle säga så här, att den som dyker upp för mig här, som, han kallar sig inte guru själv och skulle väl tycka att det är lite awkward, det är ju Arne Talving, kallas du på Twitter. Och vi har intervjuat honom i avsnitt 65 och han var med även innan vi hade sådana fika tillsammans i avsnitt 74. Han är ju en väldigt, väldigt speciell person. Han har ju hållit på med aktier sedan 80-talet.
Det gäller väl att man är lite speciell kanske om man är en gurustatus.
Ja, precis.
Han, det hållet.
Ja, precis. Alltså bara liksom så här, för det första så skulle jag säga att han har en enorm disciplin. Alltså,
kring
sin investeringsstrategi.
Ja.
Alltså, och han är ruthless i att följa sin strategi. Jag frågade honom vid ett tillfälle, så här, hur gör du om du tror att din strategi är fel? Och då sa han så här, ja, då samlar jag data i 2 år. Jag följer fortfarande strategin och sen gör jag kanske en förändring. Och jag är så här, alltså om jag tror att jag har fel, då vill jag ändra direkt. Jag sitter inte och gör fel i 2 år för att samla på mig data.
Nej.
Är du med? Och sen så handlar det liksom också om att han lägger ner enormt mycket tid. Jag tror när jag frågade en genomsnittlig vecka så la han 40-50 timmar på börsen. Varje dag förde han in 200 mätpunkter från text-tv manuellt i sin Excel-fil. Han har en så stor Excel-fil att hans dator pallade inte med att öppna Excel-filen. Liksom, det var för mycket data i Excel-filen för att Excel skulle palla med det. Och detta har han gjort i över 20 år.
Ja.
Och då var det någon som sa till honom, så här, men du vet, det finns ju bättre sätt än att kopiera data från text-tv. Och jag var så här, du använd aldrig de här verktygen, för att den dagen du slutar kopiera där från text-tv så kommer du ju liksom inte få samma känsla för det.
Nej,
för
precis. Jag tänker det också, när man manuellt skriver in så får
så
man...
Så lär man ju sig det. Du vet, så här, det roliga är så att jag har ju testat Arnin och så här, bara så här, Ericssons aktiekurs hösten 2001. Ja, då kan han säga så här, 35 kronor 80 öre. Jag sa, hur vet man en aktiekurs för random företag på Stockholmsbörsen i liksom en tidsperiod för 15 år sedan? Men då kan han det.
Mm.
Är med? Och det var liksom inte påhitt, utan du vet, vi gjorde det liksom live i podden. Så att jag skulle säga så här, ja, det är en guru, liksom lite stämpel. Han klarar detta uppenbarligen. Men jag vet typ ingen annan, inte ens professionella fondförvaltare som till exempel Henrik och Andreas, de hamnar inte heller i gurun.
Nej.
Gurukategorin. Ja, jag vet inte om jag ska säga, detta är så, om det inte framgår tydligt, något jag avråder från. Där finns liksom inga bevis, för tittar man på forskningen så säger forskningen så här, att försöker du tajma marknaden så kommer det kosta dig i genomsnitt 1,52% avkastning om året. Tittar man på analytiker, som vi kommer att prata om sen, så finns det liksom inget bevis för att du kan göra bättre analyser än någon annan på marknaden. Så att,
men jag är lite intresserad av hur det går för Arnes investeringar.
Jag tror att det går bra för Arnes investeringar.
Om man ska ha ett guruskimmer kring sig, så måste man ju ändå liksom, måste kunna säga det i siffror också.
Absolut, det finns ju sjukt mycket kritik mot Arne. Han har ju jättemycket nättroll och folk som säger att han är bluff etc. Jag har liksom inte kunnat verifiera hans siffror. Han gör ju fantastisk avkastning och gjort det i över 10 år.
Och vad är, hur är en fantastisk avkastning?
Ja, men han slår ju index med ganska många procent.
Alltså är det 15%?
Ja, jag tror jag mellan 10-20% bättre än index. Och det är ju magiskt.
10-20% bättre än index, och index är 8.
Ja, eller procent. Nu vet jag att det är många läsare som är så här, Jan, för helvete, lär dig skillnad på procent och procentenheter.
Yeah.
Så om börsen gör 8 så gör han mellan 18 och 28.
Ja. Yeah. Och då är det procentenheter vi pratar om.
Ja. Så att, ja, jag är slarvig med procent och procentenheter. Men jag, så här, för mig är det så här, det är kongruent. Det han säger, det han pratar, alltså så här, käkar man middag med Arne, det är svårt att prata om något annat än aktier. Är med? Du vet, hela hans liv är liksom aktier. Och han är sjukt duktig. Så att men jag skulle säga så här, det går kanske en på 1000, en på 10 000.
Svårt att kopiera en guru strategi, ja, på det viset. Men
precis.
Har du någon annan som du skulle kunna,
ja, men vi kommer,
ge exempel,
nej,
på?
Nej, inte på gurus.
Nej, men alltså i USA till,
nej,
exempel.
Nej, inte som jag känner till. Inte som jag känner. Alltså detta är det enda exemplet. Alltså Arne har ju hållit utbildningar. Och detta har väl varit, om jag ska vara lite hård mot Arne, så är detta min kritik mot honom. Att han berättar om sin strategi. Och den är ganska sund förnuft om man fattar den. Problemet är att man dessutom behöver vara som Arne som person. Och de flesta av oss är inte som Arne,
nej,
som person. Vi har inte den självdisciplinen, vi har inte det minnet, vi har inte den drivkraften, etc. Och sen det andra som också blir problemet då för en guru är att om vi då tar till exempel Arne. Många av de sakerna han gör funkar när man har lite kapital. Och lite kapital i detta fall kan vara upp till 100-200 miljoner. Liksom, vilket är mycket kapital, men det funkar inte för en fond.
Nej.
Så att det inte är en så här, men Arne, kan inte du starta en fond? Jag tror att hade han startat en fond och tagit in kanske 3 miljarder kronor, till exempel som Lysa eller andra fonder, då hade inte strategin funkat. Liksom.
Mm. Ja. Intressant.
Ska vi ta nästa kombination?
Mm. Kan jag förutsäga marknadens rörelser? Nej, svarar vi. Kan jag analysera och hitta undervärderade investeringar? Ja.
Mm, precis.
Och då har vi att göra med
analytikern.
Mm.
Och här hittar man, skulle jag säga, majoriteten av aktiespararna.
Ja.
Man hittar de flesta fonder, till exempel. Och då har vi hade till exempel Andreas och Henrik som vi intervjuade i avsnitt 124 från Coeli, eller vi hade Marcus Hernhag här i avsnitt liksom 80. Och då säger man så här, att man utgår från att marknaden har felprisat aktier. Att man, liksom man jämför, man gör en egen värdering, alltså då det som vi kallar för fundamental analys, och sen så jämför man sin egen värdering med den värdering som marknaden har gjort. Och sen så säger man så att marknaden har fel, antingen liksom idag eller imorgon.
Mm.
Så att detta är ju exempel, Andreas då Brock pratar ju om det här, att börsen är fantastisk för man kan hela tiden testa sin egen åsikt mot marknadens åsikt. Har jag rätt i min åsikt så tjänar jag pengar. Har jag fel så förlorar jag pengar. Och sen så säger man också så här att nej, det går inte att tajma marknaden, för marknaden är irrationell på det här sättet. Så att man säger liksom så att ja, men vi tittar bara på den fundamentala värderingen. Och detta är ju roligt, för vi brukar ju ställa de här två frågorna. Kommer du ihåg att Andreas och Henrik svarade ja, vi kan hitta undervärderade bolag, men nej, vi kan inte tajma marknaden.
Ja.
Och här hamnar då de flesta strategier hamnar här i den här analytikerdelen. Till exempel om vi pratade med Andreas och Henrik som är då proffs. Jag vill rekommendera verkligen lyssna på avsnitt 124. Om man tror på det här, att man kan hitta undervärderade verktyg, så är det få som är bättre än vad de två är. Och då säger de till exempel så här, att nej, det går inte att göra en bättre analys av ett företag än andra analytiker. För han sa, Andreas sa så här, jag jobbade till exempel i många år som analytiker, men jag, liksom, så kunde jag lägga 2 veckor på att göra en analys och sen kom jag fram till samma analys som en analytiker på en annan bank hade gjort.
Ja.
Det är smarta människor löser problem på samma sätt. Men så sa han så här, när det skiljer sig är på till exempel 12 månaders sikt, att han säger så här, att nej, men vi tror att marknaden har felprisat den här aktien på 24 månader och 36 månader sikt.
Ja.
Och då säger de så här, då köper vi den här och vi äger den här i 36 månader, så får vi se om 36 månader om vi hade rätt eller fel. För då säger han liksom, marknaden är alldeles för kortsiktig.
Mm.
Och här hamnar ju då till exempel alla möjliga strategier, som till exempel, ja, men jag köper investmentbolag. För att jag tror att investmentbolag kommer gå bättre än index och genomsnittet för hur marknaden går. Man hittar sådana här, ja men jag investerar i till exempel värdebolag eller tillväxtbolag. Ja men små bolag tenderar över tid gå bättre än stora bolag, så jag fokuserar på tillväxtbolag.
Okay.
Jag fokuserar på till exempel det som man kallar för magic formula. Och då går man igenom alla bolag och så tittar man så här, vinsttillväxt, omsättningstillväxt och massa faktorer. Och så säger man så här, jag tror att de här bolagen kommer gå bättre än andra bolag. Och så väljer man ut
dem. Är det magic formula?
Ja.
Är det inte lite...
Nej, men man tittar på en massa nyckeltal. Och sen finns det då till exempel, alltså om man gillar, om man är analytiker, så finns det ju fantastiska sajter som till exempel Börsdata, Börsdata, där du kan få fram alla svenska aktier och du kan få fram varenda kvartalsrapport, alltså nyckeltal etc. Och så sorterar man dem, man gör olika screenings etc. Och sen så plockar man fram ett antal företag som man då tror kommer gå bättre än andra. Och då finns det olika strategier, som det finns en klassisk sån här long short strategi. Då har man sorterat alla de här bolagen och så de bästa köper man för att äga på lång sikt och de sämsta blankar man för man tror att de kommer gå liksom dåligt. Och så tjänar man pengar på de bästa.
Man sätter pengar på att deras aktier kommer att gå ner
i värde. Precis. Och här hamnar också det som jag, och det som man också ska komma ihåg är att det går väldigt mycket mode i de här utdelnings, till exempel i olika strategierna. Just nu upplever jag att de senaste åren har det varit väldigt på modet att ha utdelningsstrategi.
Vad betyder det egentligen?
En utdelningsstrategi bygger på så här, jag köper bara bolag som delar ut en utdelning. Och en utdelning är helt enkelt att företaget har gått med vinst och så delar man ut en del av den vinsten till sina ägare, utdelning. Och sen så har man vissa krav, till exempel att utdelningen ska växa för varje år eller etc. Jag personligen har feta issues med den här strategin.
Du är väl inte den enda som har feta issues med det?
Nej, men detta är väl en sån här grej som jag kommer få skit för. Men jag tänker till exempel så här, att många som använder till exempel utdelningsstrategi, varför de säger så här, men du vet, sen jag började med utdelningsstrategi så går det mycket bättre än vad det gick innan. Och då säger jag så här, skitbra. Förmodligen innebär det inte på att det var en utdelningsstrategi som gick bra, utan för att ett företag ska kunna göra en utdelning, vad har man då implicit sagt?
Att det måste gå med vinst.
Att det måste gå med vinst, eller genom att du bara sorterar bort alla bolag i din portfölj som inte går med vinst, betyder det att du har ökat kvaliteten jättemycket. Eller hur?
Ja, liksom. Man får hoppas det. Ja. Jag hör också att om man nu hela tiden ska gå med vinst,
ja,
så kan det vara så att man tummar på andra saker i företaget.
Exakt, och det är min andra...
Vad det nu kan vara, jag kan inte riktigt säga nej, om det är ledarskapet eller whatever liksom.
Nej, men så här, om jag ska ta exempel, om jag ska dela ut utdelning som företag, det betyder att det är ju pengar som jag inte kan använda i verksamheten för att till exempel ta fram nya produkter eller göra research.
Yeah.
Så för mig är det ibland så här att om ett företag gör utdelning så kan det ibland vara ett tecken på att det är en dåligt management. Att de inte är särskilt kreativa. Ta till exempel Amazon. De i många år gjorde de inga utdelningar. Apple gjorde inga utdelningar i många år för de återinvesterade alltid i företaget, byggde stor kassa. Betyder det då att Apple eller Amazon har varit dåliga företag? Nej, tvärtom. De kan ju välja att dela ut vilken dag som helst. Ska jag då välja bort Apple i min portfölj bara för att de inte har utdelning? För att de har ett duktigt management som investerar i research? Nej, det tycker jag är dumt. Det andra är ju dessutom vad som händer då, för då har man hittat på så här utdelningsaristokrater till exempel.
Vänta, finns det ordet på riktigt?
Ja, jo. Dividend aristocrats.
Kan du bara berätta vad det är för någonting?
Jo, det är ett företag som
har... Det känns som att det är ett fjantigt ord.
Ja, du vet,
kanske inte alls kommer hånle, berätta.
Nej, men då är det företag som har delat ut i 25 år och haft en ökande utdelning under de 25 åren. Så att där, sen finns det ju naturligtvis undantag, till exempel ett företag som är på en mogen marknad, man säger så här, vi vill inte expandera mer, ja, men då är det ju rimligt att de delar ut pengarna. Men för mig är det också till exempel att om ett företag har en hög utdelning, så är det också ett tecken på att den förväntningen om tillväxt i framtiden i aktien kommer vara låg. Så man tror inte att denna aktien, detta företag, kommer växa lika mycket. Så det är också ett dåligt tecken. Sen ett annat sådant här dåligt tecken, exempel, som jag tycker att folk som missar, som följer utdelningsstrategier, det är så här att om man då liksom, som företag, vi gör bra med vinst, vi har investerat i research, vi delar ut till ägarna för liksom, vi har fått det kravet på oss, så delar man ut 4% av vinsten liksom, eller 4% okay. av aktievärdet yeah. inte av vinsten, av aktievärdet, så jag har en direktavkastning eller en utdelning på 4%. Okej? Okay? Året efter så ser man så här, gud, vi har upptäckt att en annan konkurrent inte har gjort så bra grejer, så att vi vill till exempel köpa upp den här konkurrenten. Men då innebär det att vi kommer göra en satsning, men vi kan inte göra en utdelning. Då kommer ju alla som då bara har en utdelningsstrategi som låter så här, jag investerar bara i företag som har en ökande utdelningstillväxt. Då kommer de ju ta bort den och straffa den aktien när det företaget egentligen gjorde en bra grej.
Mm.
Ja, detta har varit mitt lilla rant här.
Men kan det verkligen finnas människor som har den strategin?
Jättemånga. Jätte, mm. Det finns till och med fonder som startade nu. Jag tror Aktiespararna startade så här, Aktiespararna utdelningsfond med företag, bara de bästa utdelningsföretagen.
Får jag, det här är en annan sak kring utdelningsföretag.
Ja.
Om man nu hela tiden räknar med att det ska bli mer och mer utdelning.
Ja.
Och vi pratar om hållbarhet och sådana saker. Ja. Alltså jag vet att detta kanske inte har med själva ekonomin att göra.
Ja.
Men det är ju inte så att det kommer att det, vi bara kommer få mer och
det beror,
mer.
Det beror på vilken fas.
Vinst, på, jag vet inte om det är så, om man har solpanelsföretag så kanske det är så liksom, att det ja. Bara kan man bara det, kan få mer och mer utdelning, men
det beror på vilken fas företaget ja. Är. Exempel, det är svårt ja. För ICA till exempel,
ja,
men för ett solpanelsföretag absolut. Ja. Svårt för ett gruvföretag eftersom det är ändliga resurser. Mm. Så precis, jag tror att det beror på ja. Vilken typ av företag och vilken fas. Alla företag är ju inte i samma fas.
Nej.
Utan det nej, där sant. Liksom följer.
Mm.
Så att analytiker, detta är ju den klassiska liksom strategin. Här skulle jag liksom så här, 80% av alla strategier skulle jag säga hamnar i analytikerfacket. Alla de här aktiespararna, varje sån här tidning de skickar ut, så är det ju så här analys av, och så tittar man på massa faktorer. Jag gillar inte de här strategierna för att min huvudsakliga invändning är så här, jag kan inte göra en bättre analys än någon annan. Jag tror inte att de som gör analyser kan göra en bättre analys än någon annan. Så att jag tror på det som marknaden, det som man brukar prata om, att marknaden är effektiv, att all information finns tillgänglig, aktierna är rätt prissatta idag. Sen säger jag absolut att det finns felprissättningar på sikt, men om jag säger så här, vi vet ju hur hårt Andreas och Henrik jobbar i den här Coeli Global Selektiv. Och då är jag så här, de gör detta på heltid, de har gjort detta i 20 år, de liksom investerar de i ett bolag i Indien, så åker de dit och träffar vdn. De åker på en branschmässa för betalningslösningar för att få reda på vad tycker konkurrenterna om ett företag, vad är det som ter sig hända i branschen. De intervjuar folk som har slutat på företag, de intervjuar kunder. Det är så här, de gör sjukt mycket research på att innan liksom de köper ett företag. Hur ska jag som en småsparare som har familj, som har barn, som liksom ska driva mitt eget jobb framåt, hur ska jag kunna konkurrera med de här människorna?
Mm.
Liksom, så att för mig går detta bort, för att det är så här, det är liksom inte lönt att spela det spelet.
Nej. Okej, då går vi vidare då med de här två viktigaste frågorna.
Ja.
Mm. Kan jag förutsäga marknadens rörelser? Och då svarar den här nya då, nej. Eller vänta.
Jo, de säger ja.
Kan
jag förutsäga?
Det är jag som sitter här. Kan jag förutsäga marknadens rörelser? Ja.
Ja.
Kan jag analysera och hitta undervärderad investering? Nej.
Ja.
Och vad har vi att göra med då för några?
Traders.
Mm.
Och tradersarna är ju då motsatsen till analytikerna. Som analytikerna säger så här, jag skiter i marknaden, jag fokuserar på det enskilda bolaget för jag tror jag kan hitta undervärderade bolag. Så säger traden precis tvärtom. Jag skiter i vilket bolag det är. Jag bryr mig inte om det är ABB, Amazon, Microsoft eller vilket så här. Det enda jag tittar på är hur aktiekursen har rört sig.
Ja.
Eller hur marknaden rör sig. Och så säger man så här, man tittar på olika signaler och så bygger man sitt antagande på olika typer av trender. att liksom, om jag skulle förenkla detta i sin enklaste form, så skulle jag säga så att ja, men jag satsar på hästar och jag kommer att satsa på den hästen som har vunnit de senaste 21 loppen, så är sannolikheten högre att den kommer att vinna det 22 loppet än om jag tar en häst som har förlorat de senaste 21 loppen, att den plötsligt skulle vinna. Och så bygger man det på sannolikhet och man bygger detta på historiska mönster. Och här kommer det in liksom ganska så här strategier som momentum trading eller glidande medelvärden. Att man tittar så här, hur har denna kursen gått de senaste, liksom det senaste året? Om kursen är på väg upp, ja, men då köper jag, om den har liksom bryter de här.
Men hur blir man en sån här trader egentligen?
Ja, alltså hur blir man en fundamental analytiker? Alltså
man... Ja, men jag tänker att man i grunden väl ändå måste ha, kanske, man behöver inte ha en ekonomiutbildning, men alltså jag bara undrar så, hur tar man sig dit?
Ja, man liksom? Läser massor av böcker och följer.
Är många av de här, de som vi pratar om nu, är de självlärda liksom?
Nej, men det finns ju utbildningar och böcker om allt, och liksom hamnar du liksom på så här forum eller sajter om det här på nätet, så kommer du läsa att detta är ju det enda som funkar. Och liksom, om vi pratar med analytiker, om vi tar vår strategi, ja. Vår strategi är ju passiv, som säger så här, du kan inte förutsäga marknaden, du kan inte hitta undervärderade bolag. Andreas sa ju så här, off the cuff, sa han så här, alltså att investera i en indexfond, alltså det är ju det sämsta, det är ju som att ta en Excel-fil och bara lista alla bolagen och sen köpa dem. Då får du ju all möjlig skit.
Mm.
Liksom. Mm. Så att precis så som jag har åsikt om deras strategi, så har de ju åsikter om analytikers strategi.
Absolut, absolut. Jag bara undrar hur man tar sig till att bli en trader liksom.
Ja. Nej, men liksom i Sverige har vi en ganska känd trader, till exempel Johnny Torssell, som har skrivit böcker och jobbar på Carnegie, om jag inte minns fel, och han säger så här, börsen är stark nu, eller liksom, vi är på väg mot nya rekord. Och, liksom, det finns ju också i aktiespanarna ganska många liksom, grundutbildningar. Aktiespanarna har grundutbildningar både i teknisk och fundamental analys.
Ja, ja. Man får själv liksom lägga ihop sen, ja. Sin utbildning. Och sen,
ja. Min åsikt är, om jag ska vara lite tuff mot trade, så att finns ingen, jag har inte hittat typ en enda vetenskaplig studie som säger så här, att teknisk analys is the shit.
Utan, för det är det de ägnar sig åt.
Ja, precis. Mm. Utan det man säger är så här, ja, men det finns ett visst liksom, överprestation i momentumstrategier, men det är inte mycket liksom.
Och det låter som de har liksom sitt eget lilla språk, eller?
Ja, det
kanske
klart
finns
de
det genomgående, ja, men det i hela det, ekonomibranschen.
Det finns det ju alla. Pratar du med en analytiker, så kan de säga så här, ja, men vad är EBIT genom EV-kvoten? Liksom, eller liksom EBITDA, liksom earnings before interest, tax, depreciation. Fan vad jag är dålig på engelska. Nej, men så här, vad är intäkterna för bolaget innan avskrivningar, skatter och sådant? Mm. Pratar du med en teknisk analytiker, så kommer de säga så här, ja, men RSI är 44 eller glidande medelvärde MA200 ligger över MA50. Alltså du vet, det finns ju ett lingo i alla de här liksom strategierna.
Yeah. Yeah.
Pratar du med så här Magic Formula, de här F-score, då är det så här Piotrowski liksom.
Det finns lingo i alla, inom alla hantverk, det finns det, och det tycker jag är helt okej.
Okay. Ja.
Det underlättar ju liksom för de som är i det.
Ja, precis.
Men okej, men Johnny Torssell, vem är nu detta då? Som vi har tagit upp som exempel.
Ja, men han är väl en av Sveriges mer kända traders. Det finns väl några till. Men
jobbar han själv eller jobbar han i ett
på Carnegie.
Okej, på Carnegie.
Alltså jag känner inte till, liksom jag har testat teknisk analys. Vi har massor av böcker om teknisk analys i där uppe, och jag tyckte det var jättekul ett tag. Och sen var jag så här, det går ju inte bättre, det går ju lika dåligt om jag håller på med detta. Som med
något, det måste ju ändå funka för någon liksom.
Ja, ja, jag är ju högst skeptisk.
Vi skulle ta in en trader. Berätta.
Ja, men du vet ju, alltså,
vi ser ifall vi gör det. Ja, det kanske aldrig kommer att hända.
Ja, men sen har man ju så här confirmation bias. Alltså jag vet ju, till exempel jag såg någon så här amerikansk domstolsförhandling. Då var det ett bolag som var tvungna att publicera sina siffror. Och det visade sig så här att 96% av alla traders liksom slutade inom 2 år. De fick slut på pengar liksom. Så att det är ju inte en framgångsrik strategi statistiskt. Jag säger inte att Johnny Torssell, att han inte lyckas.
Nej.
Men återigen, tittar vi statistiskt på professionella fondförvaltare, för det finns ju fonder som är så här momentumfonder etc. Återigen, 6 av 1 000 fondförvaltare slår index på ett signifikant konsekvent sätt. 6 av 1 000. Hur ska jag liksom vara en av de här 6 av 1000, när jag inte bara tävlar med 1000 andra småsparare, jag tävlar ju liksom med alla proffsen. Jag tävlar,
ja, det är bra reality check.
Jag tävlar ju mot Johnny i det här. Jag tävlar mot Andreas och Henrik. Vi spelar på samma spelplan. Du vet, det är inte som liksom i fotboll, titta nu kommer fotbollen där igen, att liksom de i allsvenskan tävlar mot dem i division 7. Division 7 spelar mot division 7, allsvenskan spelar mot allsvenskan. Och sen har vi dessutom liksom, ja, men Champions League till exempel, som spelar mot andra lag. Så är det inte, utan i på börsen, ja, men då är det så att division 7-lag går ju upp mot liksom Barcelona eller Champions League-laget. Trots att de har liksom så här, de gör det på heltid, de har liksom massage, ja, hela paketet. It's not a fair game, liksom.
Nej.
Bra. Jag tänkte egentligen att jag hade tagit fram så här regler. Hur kan det se ut om man är trader? Så då hade jag tagit fram här,
ja, Dennis Gartmans
regler. Men vet du vad?
Jag kan knappt läsa dem.
Men precis. Men vet du vad? Vi gör så här att vi tar dem som ett bonus. Liksom lägger vi ut dem. För att annars kommer detta avsnittet vara långt över, ja, vi, en och en halv timme.
Okej, okay, men vi hoppar det så länge då.
Vi lägger, dem på, bloggen som ett bonus, helt enkelt.
Då tar vi den sista kombinationen. Kan jag förutsäga marknadens rörelser? Nej. Kan jag analysera och hitta undervärderade investeringar? Nej.
Nej.
Och vilka är det som säger det?
Ja, precis. Då tänkte jag först att jag dit losern. Liksom, och sen satte jag dit du och jag.
Ja, men vi är faktiskt inga losers.
Nej.
Vi losar inte pengar.
Nej. 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 Och tvärtom så är det faktiskt, som jag satte titeln här, loserstrategin som visade sig vara bäst. För tittar man på forskningen så säger forskningen så här, nej, men du kan inte förutsäga hur marknaden, vilka företag som kommer gå bra imorgon är bättre än andra. Och detta fick ju Eugene Fama Nobelpriset för 2013. Och då säger han till och med så här, de som säger att de kan det och liksom, så säger de flesta hade bara tur när de dessutom gjorde det. För tittar man på liksom professionella fondförvaltare, för det är de man har gjort studier, så sa man så här, man kan inte utesluta att när de lyckades göra den här fundamentala analysen, att det kan faktiskt vara så att de bara hade tur när de gjorde den. Och samma sak när det gäller de här tekniska analytikerna. Så att då säger man så här, nej, men skit i att försöka göra fundamental analys. Bry dig inte om det. Bara köp alla bolagen. Bry dig inte om hur marknaden går, om den går upp eller den går ner. Den kommer gå upp och den kommer gå ner. Det tillhör grejen. Men över tid så kommer den göra sina 7%. Och så säger den så här, de absoluta majoriteten av alla underpresterar mot marknadens avkastning, alltså mot index. Avanza har ju släppt siffror, hur går det för den genomsnittliga spararen på Avanza och hur har det gått för index? Alltså majoriteten av alla år så underpresterar liksom den genomsnittliga Avanza-spararen. Så att jag brukar, alltså en av mina pitcher, nu kanske jag inte ska prata ner workshopen här, men jag säger så här, mitt mål med workshopen är att alla ska få en bättre avkastning. Det är det som är målet med bloggen. Men det är inte för att jag sitter på någon hemlighet, utan att jag bara säger till folk att sluta vara så jävla dålig. Liksom, sluta underprestera mot marknaden, få samma avkastning som marknaden. Eftersom de flesta underpresterar mot marknaden så betyder det att du kommer vara bland de 10% bästa. Och det där är ju jätteroligt på Shareville. På Shareville på Nordnet så kan man ju se, där är, jag tror det är flera tiotusentals sparare. Ja. Vi ligger konstant bland de 10% bästa spararna. Inte för att vi är så här himla mycket duktigare än alla andra, men för att alla andra är så himla dåliga. Är du med? Vi kommer aldrig vara bäst. Vi kommer aldrig vara den bästa spararen på Avanza. Utan vi kommer vara en, liksom en sparare som får genomsnittlig avkastning varje år.
Och vad är det för strategi nu vi har då?
Ja, så strategin här är ju det som man kallar då för indexsparande, buy and hold, 4 hinkar. Så här, köp alla företag.
Och det gör man genom en indexfond
eller fondrobot. Så till exempel vi har exakt samma strategi som till exempel fondrobotarna som Opti och Lysa. Ja, det är därför jag gillar dem. Så till exempel våra portfölj, globala barnportföljen eller nybörjarportföljen är ju en klon av Lysa eller Opti, och de här är ju då en klon av det som forskningen säger.
Så om jag, forskningen säger fungerar över tid.
Som säger att forskningen som säger att du kommer ge störst sannolikhet, som kommer ge dig bäst odds att lyckas. Så ska man liksom sammanfatta vår strategi, så låter den så här.
Mm. Försök inte hitta undervärderade bolag. Köp alla bolag.
Ja, så köp indexfonder eller liksom en fondrobot. Ja. En fondrobot placerar ju i indexfonder åt dig. Så att de två är ekvivalenta.
Baserat på dina önskemål. Liksom, eller?
Ja.
Mm. Försök inte tajma marknaden. Det kostar i genomsnitt 1-2% per år och leder till underprestation mot index.
Ja. Så vi bryr oss inte om marknaden är högt värderat, lågt värderat. När folk frågar sig, vad tror du om marknaden nästa år? Ingen aning. Jag bryr mig inte.
Nej.
Så jag behöver liksom inte fatta den typen av beslut. Är marknaden högt eller lågt värderad? Och då säger, så här, men, då säger folk så här, men är du dum i huvudet? Du måste ju ta hänsyn till hur marknaden är värderad. Och då säger jag så här, nej, men om man tittar på studier så är denna strategin bäst även om marknaden är högt värderad.
Mm.
Liksom.
Mm. Håll kostnaderna så låga som möjligt. Max 0,4%.
Ja. Då säger också forskningen, det som kommer avgöra mest hur det går för dig är vilken avgift du betalar. Ha det så billigt som möjligt. Och då är det billigaste jag har lyckats i dagsläget är ungefär 0,4%.
För att få ha en räntefond. Eller nej, inte för en räntefond.
En
förlåt.
Portfölj. En indexfond med liksom då aktiefonder och räntefonder.
Yeah.
Och det är då, sen väljer du Lysa, som vi då också har en sponsrad länk till, då ligger man på 0,4%.
Yeah. Ändra inte din strategi så länge inte dina mål ändras.
Ja, så att vi bryr oss inte om det är handelskrig mellan Kina och USA eller någonting. Vi förändrar inte strategin. Den enda giltiga anledningen till att ändra sin strategi är om målen förändras. Det vill säga att jag säger att jag ska gå i pension när jag är 55 istället för 65.
Mm.
Eller, ja men gud, min livssituation har förändrats. Vi har skilt oss. Jag behöver en större buffert. Då förändrar jag min strategi.
Mm.
Inte på grund av hur marknaden går eller vad aktiespararna skriver eller vad någon annan blogg skriver.
Nej.
Liksom så här, stå stadigt. Liksom.
Mm. Mm. Månadsspara regelbundet.
Ja, bland det bästa man kan göra. Mm. Jag vet inte, det känns inte som det är så mycket mer att säga om det.
Nej, bara så att man sparar. Regel. Så man får mer och mer.
Ja.
Låt pengarna jobba över långa tidsperioder, minst 5-10 år.
Ja. Mm. Så att ju längre tid, desto större sannolikhet för att jag går med vinst, desto större sannolikhet att jag kommer tjäna pengar. Så att tiden ökar avkastningen och minskar risken.
Mm. Inse att du är dina pengars största fiende.
Ja. Jag, alltså, så här, tittar vi på all forskning så visar den beteendemisstag kostar oss mycket mer än vad marknaden kostar oss i misstag.
Mm. När vi börjar ta ut pengar.
När jag tar ut pengar för att jag tror att marknaden kommer gå ut eller jag freakar ut eller att jag har fel risk i min portfölj, att jag har för låg risk eller att jag har för hög risk. Så att det är liksom inte marknaden som kommer att ha störst negativ.
Men då är det ju att man inte tror på sin strategi.
Ja,
exakt. Ombalansera en gång om året.
Ja, precis. Se till att du håller. Har du valt till exempel 60% aktier och 40% ränta, ombalansera, för det kommer att skiftas under året. Men en gång om året ombalansera. Det är det vi kommer göra nu i januari.
Och det kommer ett avsnitt om det.
Precis.
Mm. Logga in på din depå så sällan som möjligt.
Ja. Precis.
Man tittar inte så mycket på hur det går för ens pengar.
Precis, lite grovt sagt så kan man säga att börsen går upp 6 dagar av 10 och ner 4 dagar av 10. Så det säger sig självt, ju längre tidsperiod det går mellan att jag loggar in, desto fler positiva dagar kommer det vara, desto större sannolikhet det är för att det kommer att vara plus.
Mm.
Och loggar jag in och ser att det är plus så kommer jag känna mig bra och så kanske jag loggar ut igen och låter pengarna vara i fred.
Mm. Mm.
Så att nej, logga inte in.
Sista, badom.
Ja.
Fokusera på lyckan i vardagen.
Ja.
Vad tänker du kring detta?
Nej, men jag tänker också att målet är ju inte dö rikast på kyrkogården, utan att det handlar ju om att använda pengarna medveten konsumtion. Och sen också som vi gjorde till avsnitt 116, att, som heter så här, om inte pengar gör dig lycklig så spenderar du dem nog fel. Att faktiskt se så här, hur kan jag använda mina pengar för att göra min vardag fantastisk.
Yeah.
För att det visar också massa psykologiska studier att det som bedömer vårt välmående mest är hur vår vardag är. Det är inte den där semestern en vecka om året, utan det är min vardag som bestämmer mitt psykiska välmående. Liksom,
så att, men du, hur mycket ska man egentligen ta ut då? För att,
ja, jag tycker alltså, ju att när man
dör, man ska ju använda sina pengar, men samtidigt vill man att de ska växa, för man har ett mål med dem och...
Så här
vad är liksom balansen?
Så här tänker jag.
Mm.
Nu kan jag säga ett råd som jag inte kommer att följa själv. Men jag tänker ju så här, att om man har gett sina barn pengar när de fyller 18 eller flyttar hemifrån och deras ekonomi funkar, så tycker jag att man ska dö med noll på kontot.
Ja, det kommer vi inte ha.
Nej.
Och det Varför säger du det
då? Ja, men varför inte?
Ja.
Varför inte? Alltså så här, barnen får väl göra sin grej, liksom. Och ger man barnen för mycket pengar, då tar man ifrån dem deras drivkraft. Det finns väl, och nu minns jag inte om det finns, om hur det var, men det var så här, hard times create good men create good times create weak men create hard times create hard men. Alltså du vet så här.
Det går i en cirkel.
Att det går i en cirkel. Så att jag tror att om man själv, att man kan ibland hjälpa mer än man kan hjälpa, även om intentionen är god.
Ja.
Så tänker jag.
Man kan ge bort sina pengar till något välgörande ändamål ju.
Absolut.
Istället för sina barn.
Absolut. Hellre nästan det faktiskt. Mm. Ge barnen pengar så att det är schysst. Men inga, liksom, inga excesser, tänker jag. Snyggt, hör du. Då blev det lite längre avsnitt än jag trodde. Men jag tänker så här, ett stort tack till Max som var anledning.
Som ställde frågan, ja.
Ja, precis. Mm. Och Max hänger ju med oss på Patreon. Och Patreon är ju vår lilla community där vi försöker dela med oss av lite extra material, lite tips, lite tankar. Ibland kommer vi liksom med aktietips på introduktioner som inte alltid kommer på bloggen. Vi har digitala frågor, fika tillsammans med allt från gäster till ibland har vi själva sån här Ask Me Anything. Mm. Vi har också kommer ha så här lite digital workshop för de som behöver lite mer hjälp med ombalansering. Så att det är lite, det ska vara lite mervärde. Ja. Och sen väljer du som tycker att det låter spännande vill vara en del av den communityn. Du väljer ju själv på vilken nivå du vill vara med, hur länge, etc. Men du kan läsa mer på patreon.com/riketillsammans. Det finns länk i anslutning till avsnittet också. Mm. Så att jag tänker så här, ett fantastiskt stort tack för den här gången, och så ses vi snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.